Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Sofia Henriksson, vi ska prata om mat, mat, mat och åter mat och resor. Du vann Sveriges mästerkost 2020. Jag vet att du älskar att resa och har läst att du har varit i över 50 länder. Du tar med dig inspiration från hela världen och skapar nya härliga kreationer i köket. Du har skrivit en bok som heter Always Hungry och det är också namnet på din podd, The Always Hungry Pod. Samt att du har en välbesökt YouTube-kanal och att du har skrivit en kokbok. Som jag nämnde, always hungry. Mycket hunger, hunger och mat. Du har en filkand i digitala kulturer och en master i journalistik. Du har bland annat arbetat som både videogame-tester i Madrid. Det låter spännande, liksom digital redaktör på Sveriges Television. Samt att du har genomfört en svensk klassiker. Energin verkar inte vara något fel på, liksom intresset för vin. Och att hela tiden vilja lära sig nya saker, som till exempel kitesurfing. Vi har massor härligt att prata om. Sen vill jag såklart veta hur dina morgonrutiner ser ut. Varmt, varmt. Välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tusen, tusen tack. Oj, vilken intro.
Ja, så. Hela livet på en minut.
Exakt.
Nästan i alla fall. Det är så roligt att ha dig här. Och jag kastade precis en snabb blick på ditt Insta-konto innan vi drog igång här. Och jag blir bara så att, jag blir bara sugen på all form av mat. Det ser så härligt och färggrant ut. Och det ser superhärligt ut. Jag älskar ditt Insta-konto.
Tack, vad härligt.
Ja, och så här, hur mår du idag och var befinner du dig i världen eftersom du reser så mycket?
Ja, men just nu är jag faktiskt hemma. Så nu har jag kommit hem i helgen. Jag har varit iväg över påsken och åkt massa skidor. Så nu är jag faktiskt i stan och mår bra. Kommer tillbaka förutom att det är något form av snökaos. Vinter vill tydligen inte lämna ännu.
Nej, den är lite annorlunda. Mina pangser på balkongen är fullständigt insnöade. Det är liksom 2 decimeter lager någonstans där under är de.
Men vad hände? Jag är lite less. Men på måndag ska det bli bra, har jag hört.
Så här är det varje april. Man bara glömmer det.
Det kommer säkert. Exakt, det kommer säkert ett snöfall i maj också. Man vet aldrig. Men man önskar ju så mycket nu att man ska kunna gå i sneakers igen. Slippa alla kläder.
Jag vet. Mår du bra?
Jag mår bra. Jag mår jättebra faktiskt.
Härligt.
Det känns skönt att vara tillbaka i stan på något sätt, tycker jag.
Mm. När du säger stan, då menar du Stockholm?
Då menar jag Stockholm.
Ja, yes. Härligt. Vi är här i Stockholm båda två. Jag sitter ju som vanligt på Gärdet på golvet. Men du verkar också sitta på golvet.
Sitter också på golvet nedanför soffan. Det brukar bli så ofta.
Det är skönt att sitta på golvet. Visst är det härligt? Jag får sån bra hållning. Jag tycker det är så skönt.
Ja, jättebekvämt. Det hamnar oftast här faktiskt.
Ja. apropå hamna, jag hamnade ju bredvid dig. Jag vill ju inte säga att det är en slump, för jag tror ju alltid att det finns en mening. Och det var ju faktiskt bordsplacering. Det var ju fantastiska Bailey som hade, det var en jättetrevlig frukost på internationella kvinnodagen som A Kind hostade tillsammans med Sheila Arnell. Och det är ganska ovanligt att det är bordsplacering, så att det var ju väldigt spännande.
Ja, verkligen. Det brukar inte vara det, tycker
Nej.
Jag.
Nej, och det är lite roligt, för annars blir det ju oftast att man sätter sig kanske med dem man känner. Sådär.
Ja, men verkligen.
Och då dök ju vi ner, jag älskar ju också resa, och då började vi direkt prata om dina härliga resor. Du hade nyligen varit i Tromsö, och du var helt trollbunden av den här platsen, och du visade lite bilder, och det såg ju liksom nästintill overkligt ut. Mm. Alltså det var så vackert.
Helt otrolig natur.
Alltså berätta, Berätta om Tromsö.
Nej, men jag tror att jag blev lite förvånad själv. Jag tänkte att ja, men jag har ändå varit mycket norrut i Sverige och man vet ju ändå lite hur Norge ser ut. Min mamma bor i Norge. Men det var som en sån magisk plats. Det hade en helt egen energi. Det var så otroligt mycket högre norrut än vad jag förstod innan. Och just hela den här miljön och ljuset och naturen, att det är så mäktigt liksom. Man är så liten.
Ja, och, skulle jag säga det.
Ja, man är så otroligt liten, men ändå så är det liksom så lugnt och tryggt och liksom, ja, det är coolt det där med, när man kommer till en plats som man verkligen blir helt, man förstår knappt var man har hamnat eller att det är på jorden när det är som liksom kulisser överallt.
Men när du kommer tillbaka till stan nu, Stockholm är ju en ganska tuff stad, alltså tuff i den märkelsen att den är ganska hård, den är ganska ja, men den är inte alltid trevlig. Jag är ju född och uppvuxen här. Jag älskar Stockholm, men den har ju också blivit en ganska hård plats. Mm. Kontrasterna när man kommer från Tromsö till Stockholm, hur känns den? Är det så här, börjar du fundera lite på livet, så här, vad håller jag på med? Nu lägger jag ord i mun på dig. Du kanske inte alls känner så. Men så här, lugnet från Tromsö.
Ja, men jag tror att jag är nog rätt van i och för sig med att kastas mellan de här energierna och jag mår bra av att liksom få lite av varje. Oavsett vad jag är så hade jag nog tröttnat till slut om jag bara fick en av sakerna. Men jag tycker att det är nog därför jag älskar att resa så mycket, för jag älskar att få det här lugnet, jag älskar att få den här upplevelsen. Men sen kan jag komma tillbaka och älska pulsen också, att inte man får ett större liksom perspektiv och man blir inte lika direkt påverkad. Det är lätt att halka med om man har varit i Stockholm länge, att man är stressad, man springer till tunnelbanan, det är liksom alla intryck, allting är stressigt, allting är så, allt på samma gång. Men har man kommit tillbaka någon annanstans ifrån så känner man att det spelar väl ingen roll. Det är väl, låt folk springa om de vill springa, men jag tar det i min takt och tar det lugnt. Så att jag tror att det är nog snarare att jag kan uppskatta Stockholm mer när jag kommer tillbaka. För att jag tycker att det är häftigt med kontrast. Jag tycker det är coolt med en stad som är så pass speciell som Stockholm ändå är. Och det är väl därför man alltid kommer tillbaka till den. Nu är det kanske inte bästa tiden i Stockholm, det finns bättre tider. Men jag tycker ändå om att det är en puls. Jag tycker om att det är liksom rivdrag. Det händer saker. Att det liksom är både och.
Ja, men det är ju det. Jag gillar också, jag är precis som du. Jag tror att jag skulle få hybris om jag bodde i Tromsö hela tiden. Och är man i Stockholm lite för mycket så behöver man komma ut i skogen.
Gud, ja.
Åh, vad härligt. Vi ska komma tillbaka till resor som är ett av dina stora intressen, har jag förstått. Men mat, du har vunnit Sveriges mästerkock 2020, vilket är helt fantastiskt. Grattis, grattis. Det är ju inte tack, bara snälla. Liksom, det är ju en dröm för många. Men var det självklart att du skulle börja jobba med mat eller hade du andra jobbplaner? Liksom.
Nej, men det var nog inte alls självklart. Jag har alltid älskat mat och brunnit för mat och så, men jag började jobba som journalist länge och jobbade på Expressen och Sveriges Radio i massa år och har liksom började faktiskt i och för sig som matjournalist på Matmagasinet, en allmediatidning. Så började där och intervjuade mycket kockar och testade mycket restauranger och så. Så att där kom väl maten in mycket, men ändå utifrån en journalistisk synvinkel liksom. Och sen lämnade jag lite det och åkte iväg och backpackade när jag var typ 26-27. Kände att nu har jag bara pluggat hela mitt liv och känner att jag måste göra någonting annat. Så på en dag så gick jag och sa upp mig och drog iväg. Reste i Sydamerika i ett halvår typ ungefär. Och sen kom tillbaka och kände att det här, nu blir det något annat med mitt liv. Så att jag sökte ett Sveriges mästerkock av en slump. Det kom upp som en annons på Instagram samma dag som jag kom hem. Och så var det så här, spela in en 60-sekunders klipp på dig själv. Så skickade jag iväg det. Började söka andra jobb utomlands, fick jobb då som game tester, alltså tv-spelstestare i Madrid, så då flyttade jag dit och sen bara
så roligt.
Har saker hänt, så det liksom bara blev så på något sätt. Samtidigt så känns det helt självklart, för någonstans så skapar jag ju fortfarande innehåll och content som man gör som journalist också, men nu är det snarare mitt eget content och matrelaterat content på mina plattformar istället. Så det är lite kopplat, men det är ändå något helt annat och otroligt kul att bara få jobba med mat hela dagarna.
Fantastiskt. Men du, så här, hoppa tillbaka till Game Tester i Madrid. Ja. Vad hände där liksom? Det låter ju, jag älskar din personlighet, för det låter verkligen så här, du följer ditt hjärta, du är passionerad, du låter impulsiv fast på ett sunt sätt. Det här, Game Tester i Madrid, det låter ju som något helt annat.
Det var helt annat. Men jag tror att jag alltid har varit en sån som bara gör det jag känner för. Det är därför jag aldrig förstått personer heller som tänker att vad vill du göra om 5 år? Vad ser du i själva 10 år? Jag gör ju det jag vill göra här och nu. Och sen vad jag vill göra om 5 år, det vet jag faktiskt inte. Och det lär jag märka då. För att jag skulle aldrig vänta på att någonting ska hända. Jag ser till att göra det jag vill göra. På något sätt. Och då var det, fick jag upp annonser. Jag har spelat väldigt mycket tv-spel hela min barndom. Och också med 2 äldre bröder. Så att jag har alltid haft senaste konsolerna och suttit och spelat tv-spel. Det har alltid varit en lite sådär sätt för mig att slappna av och pausa lite. Så då har jag spelat mycket tv-spel och så dök upp det här jobbet på EA i Madrid. Och så tänkte jag att, ja vad kul, det söker jag. Och sen så gick det jättefort. Det var en massa tester och intervjuer och sånt. Och sen så plötsligt så flyttade jag dit. På en vecka tror jag, eller snabbare än så var det till och med. Så att det gick väldigt fort. Men jätteroligt.
Det låter fantastiskt roligt.
Ja, det var, jag trodde man skulle kunna tröttna, men det gör man faktiskt inte. Sitta och spela FIFA och NHL och Sims hela dagarna.
Och vilket blev favoritspelet då?
Nej, men jag blev lite kär i NHL faktiskt. Jag hade faktiskt inte spelat det sen typ NHL 98 tror jag spelade sist. Och sen så var det så kul, så jag fastnade lite för det.
Hur avis blev brorsorna?
Nej, men jag tror att de tyckte nog bara att det var roligt. Särskilt en av dem som är väldigt ute på tv-spel. De tyckte nog att det var kul faktiskt bara.
Men Madrid, jag har aldrig varit i Madrid. Jag har varit i Barcelona. Jag har varit på Madrids flygplats flera gånger, men det gills ju inte. Det är ju ett matland. Hur såg du ut där? Började du liksom experimentera lite där också mellan tv-spelen?
Ja, nej, men jag bodde faktiskt i Madrid mina första år också, när jag var bebis och liten. Så mina föräldrar bodde där i många år. Så att Madrid har legat mig varmt om hjärtat länge och jag har väldigt gärna velat flytta dit. För det är en otrolig stad. De som inte har varit där, många svenskar åker gärna till Barcelona eller Marbella eller Valencia eller Alicante. Men Madrid är en helt otrolig stad. Kanske är partisk, men det är min absoluta favoritstad.
Är det så?
Ja, trots att det inte finns något vatten som annars är så viktigt för mig. Men det behövs liksom inte där. Jättefint stad, jättegod mat. Jag var vegetarian i 3 år. Typ lite drygt. Och sen åt väldigt lite kött innan dess också. Men när jag flyttade till Spanien så blev det direkt att jag började äta kött. För att jag är så svag för skärk och serrano och kött de har i Spanien. Så att det första jag gjorde när jag flyttade till Spanien var faktiskt att det tog en dag eller någonting. Och sen så hade jag börjat äta kött igen efter 3 år. Så det är klart att det blev mycket mat. Men sen samtidigt så var ju där lite på ett äventyr. Man tjänar inte jättebra som game tester. Både dorm med 12 andra. Så det var mycket laga mat hemma. Men det var ju ändå kul att kunna visa upp. För vi bodde väldigt många olika nationaliteter på det här dormet. Så det var kul att få en av mina närmaste vänner idag som jag lärde känna där från El Salvador. Och då fick jag liksom lära mig poposas och den matkulturen som hon kom med. Och någon var från Haiti, en annan var från England. Att vi liksom möttes i att man lagade sin typiska, stod och lagade köttbullar medan en annan gjorde sin traditionella rätt. Och det var kul ändå att mötas lite, att alla matkulturer blandades.
Pratar du spanska?
Ja, jag förstår allting. Och sen så är det bättre på att prata om någon bara pratar spanska. Jag tycker det är jobbigt att prata spanska med folk som kan engelska eller svenska. Då blir man så självmedveten. Då behöver man några öl in. Men det är ändå var ju smidigt när jag reser runt i Sydamerika också. Och bodde i Madrid, att man kan spanska.
Ja, Sydamerika. Vad tog du med dig från Sydamerika? Jag har aldrig varit där. Det är också en bucket list.
Jag åkte från Mexiko hela vägen ner till Chile egentligen. Jag vet inte hur många länder det blev, 12 länder typ. Jättemycket, otroliga länder. Otrolig matkultur. Och så mycket. I Sverige är vi så vana vid att det finns liksom mexikansk mat. Det finns tacos och det finns svenska tacos. Men det finns liksom ingenting annat därifrån. Eventuellt ceviche, men det är någon sorts 80-tals ceviche med massa konstigheter i. Så att det var otroligt att få uppleva den matkulturen som fanns. För det var Jag var så gott och jag bodde mycket hos värdfamiljer och sånt. Mm. För jag reste själv. Så att då blir det ju lätt att hoppa in på hostel eller hos en värdfamilj. Och då såg jag verkligen till att lära mig. Om det stod kvinnorna i en värdfamilj i Guatemala där jag bodde en månad ungefär. Såg jag och lärde mig tortillabröd och göra guacamole precis som de gör och sånt. Så det var väldigt, väldigt kul att få och grotta ner sig i den kulturen som annars saknas rätt mycket här.
Mm. Och, var det något favoritland där som du fastnade för som du kände bara så här, det här känns mysigt hemma?
Det var
nog
fler, men Peru blev jag helt kär i. Där kände jag att jag stannade längre än vad jag hade tänkt från början. Jag hade inte så jättemycket planer i för sig. Men där stannade jag länge. Otrolig mat. Alltså helt. De är ju också världskända för sin mat. De har ju vunnit flera år i rad världens bästa gastronomiska kök. Liksom, för de är så jäkla bra mat. Har mycket influenser från Japan också. För det kom ju mycket. Många immigrerade från Japan tidigt 1900-tal tror jag. Mm. Så de har ju sitt liksom mixade kök med det japanska och peruanska. Och så fantastiska råvaror. Så att det är. Det var otroligt kul att få resa i Peru. Och dit säger också när folk säger, men om jag har 3 veckor, var ska jag åka? Åk till Peru. Peru är magiskt. Wow. Det är verkligen, de har kusten, de har hela alltså Machu Picchu uppe i bergen, Titicacasjön. De har så fantastisk natur. Där är det också, man åker runt och tänker att det här är inte jorden. Det här är någon sorts annan planet. Det här är en film. Och väldigt liksom, fin kultur. Väldigt gästvänliga och varma människor som man lärde känna.
Skriver du liksom dagböcker när du är ute och reser? Eftersom det blir så mycket intryck.
Ja, jag skrev. Jag är en sån som använder anteckningar på telefonen.
Ja, till men allt.
Så jag använder allt. Det till jobb eller recept. Ja, eller till ja, så. Så ja, jag har massa sådana små anteckningar. Dels skrev jag upp att jag alla människor jag lärde känna. Skrev jag liksom deras namn och någonting litet om dem. Ja. Och sen skrev jag. Började, för jag tror när jag väl åkte iväg, det var väl lite sådär, många skojar om det, så att du åkte iväg och hittade dig själv. Mm. Och det är ett skämt, men det är också lite sant. För när jag åkte iväg var jag nog rätt osäker, drev mycket av prestation, var så duktig flicka, hade pluggat i 5 år efter skolan, gjort allting som man skulle. Mm. Och lite osäker, vågade inte gå till på att handla mat ens utan smink och skulle allting skulle vara så himla fixat. Men när jag var där så började skriva upp när någon gav mig en komplimang. Mm. Och det var ju inte med flit, men det kanske bara, jag förstod efter ett tag att, vänta, jag träffar en människa, jag kanske bara känner den en dag, eller så hänger vi 3 dagar eller en vecka, men sen försvinner den i mitt liv. Att det, jag behöver inte göra mig till för att den ska tycka om mig, för det spelar ingen roll, jag kommer inte se den mer. Jag kan bara vara mig själv 100% och klickar vi inte. Men då fick man också, i och med att man var med sig själv, så kunde någon säga, gud vad rolig du är, eller shit vad smart du är, eller fan vad du är duktig på det här, eller att du... Mm. Om någon sa någonting fint om det, eller så här, var modigt, då skrev jag upp det. Och sen så hade jag det om jag var lite ledsen eller satt på en buss. Och nu har jag fortfarande den listan med så här, även om det var så här, du är den knäppaste person jag träffat, så var det en komplimang som är där och då. För det var så här, ja, jag är jätteknäpp. Och det är alla någonstans, men att det är någonting fint. Så sådana anteckningar har jag också från så här fina saker folk sa till en på vägen. Man förstod att det här är ju faktiskt någon som berömmer mig. Inte berömmer en prestation eller en jag försöker vara. Det här är någon som bara känner mig utifrån att jag kunde inte bli mindre om jag träffar en imorgon. Och jag bara är mig själv och njuter av stunden. Och ändå så är det liksom bra. Så att jag har sådana anteckningar. Och jag spelade in någon video när jag kom hem där jag bara pratade med kameran i typ en timme och berättade vad jag hade varit med om.
Oh,
så att, det här kanske jag vill ha någon gång.
Ja.
Men den har jag faktiskt inte kollat på igen, så jag får se om det tar något år.
Vad behöver vi svenskar ta med oss, lära oss från den peruanska kulturen? Alltså hur människorna beter sig och bara liksom inställningen till livet.
Lite mer det här, ta det lugnt, det löser sig, allting ordnar sig. Att vi är väldigt oroliga, tycker jag, som svenskar. Och väldigt... Man är så himla nojig. Och det måste man själv komma in igen också. Jag vet, i början när jag började resa och så missade jag någon buss. Då började jag gråta och blev stressad och tänka mig inte in det här. Tills man inser att, men det är en buss. Då slutade det med att jag började prata med någon på busstationen. Jag åkte till en helt annan plats som är helt fantastisk. Jag fick en ny vänskap. Att allting behöver inte bli så som man har planerat att det ska bli.
Nej.
Man behöver inte liksom ha en idé om vad som är perfekt. Utan det kan bara hända. Och det är okej. Okay. Och det tyckte jag också. Folk har en sån bild också, så här, man kan inte åka ensam som kvinna till Sydamerika i 6 månader. Livsfarligt. Och jag vet min gudmor, jag var så arg på henne så att jag liksom, det tokig för hon sa att jag inte fick. Men just det där, att jag har aldrig känt mig så trygg som där jämfört med här i Sverige. För där finns det en gemenskap. Det finns ett sammanhang. Du tar hand om varann. Här blir du lite ensam. Ja. Är det någon som inte hittar eller halkar på gatan eller du går hem själv en kväll så är det tomt. Där finns det alltid en vilja att hjälpa andra människor. Och att, jag tror att det bygger lite kulturellt att där tar man också hand om äldre. Man bor tillsammans med mor och farföräldrar och alla generationer växer upp tillsammans. Att här ska du bara ensam lämnas till en egen tom lägenhet och klara dig själv liksom.
Ja, det ligger väldigt mycket i det du säger. Jag brukar inte för att ge mig en själv klapp på axeln eller på bröstet, men så fort jag ser folk i Stockholm som irrar runt, man ser så tydligt när de går omkring med Google Maps och inte fattar vad de är någonstans. Jag brukar alltid stanna och bara så här, hi, can I help you? Are you lost? Ja. Och
då, och jag tror att det är så viktigt.
Ja, och folk skiner upp, för det skulle jag vilja om jag åkte till Brasilien eller Filippinerna och går omkring och bara irrar runt. Tänk om någon bara kommer fram så, hi, you look lost, can I help you? Tänk vad, det kan betyda allt. Det kan vara liksom helt liksom omvälvande. att någon så här, någon ser mig, någon ser att jag är förvirrad och vilse. Det är fantastiskt. Det borde vi ta med oss.
Jag tror vi lite växer upp. Eller vi uppfostras också lite i att nej, om du är ute och reser och någon kommer fram till dig så vill de bara lura dig. Eller de vill sno pengar av dig. Eller så. Och det, i början var vi också ganska så här stängd i att nej, men om någon kommer fram så är det för att de ska råna mig eller lura mig på någonting. Ja. Vi ser så att nej, folk är bara genuint snälla. Det är inte att de vill lura mig. Det är klart du kan inte göra hur dumma saker som helst om du är ute och reser själv. Men i grund och botten finns en helt annan medmänsklighet i att så här, du skulle inte gå fram till någon för att du tror att den skulle tro att du vill råna. Alltså man har en helt annan mentalitet här. Samtidigt så jag tittar upp rätt ofta när jag såg på tunnelbanan eller vad som helst. Så att jag får frågor dagligen. Vilket håll ligger det här åt? Var ska jag här? Var ska jag hit? Sen har jag världens absolut lokalsinne så det är inte alltid jag kan hjälpa till. Jag försöker så gott jag kan. Men då är mina vänner ibland också sagt sådär. Men varför? Alla kommer alltid fram till dig. Då är jag såhär, jag tror att det är för att jag tittar på folk.
Ja, men du utstrålar det liksom.
Om jag sitter och tittar ner och liksom inte tittar upp och har mina AirPods i, det är klart ingen kommer komma fram till mig då. Och så att de hade inte ens märkt det. Men jag sitter ju alltid och söker kontakt för jag tycker det är kul med människor. Ja. Och ska alltid berätta hela min livshistoria när jag är och handlar på Ica liksom. Och så går det ifrån och mumlar att varför bryr den sig om att min bror har trillingar? Men jag måste alltid prata så mycket.
Ja, jag fattar.
Jag blir så less på mig själv för det är så här, stackars människor som måste lyssna.
Ja, men du, ser du dig själv bo någon annanstans i framtiden?
Ja, gud ja. Jag är rätt öppen för att när som helst bo lite var som helst. Jag tycker att jag trivs väldigt bra i Stockholm. Och jag skulle nog inte bo här om det inte var så att jag hade det så bra som jag har just nu. Men jag bor gärna på fler platser. Det är alltid bra att liksom ruckas ur sin vardag och rutiner och testa nya saker och lära sig. För det finns alltid kvar. Oftast liksom det.
Ja.
Stockholm ligger ju här.
Oftast ganska oförändrat när man kommer tillbaka.
Exakt.
Men var det självklart för dig att du skulle börja med mat eller hade du andra jobbplaner?
Alltså målet var att jobba på Sveriges Radio. Så när jag väl fick jobbet där så var jag ju så lycklig och glad. Det var lite därför jag tror jag pluggade min master i journalistik. För jag visste att då måste jag få jobb där. Men sen var jag rätt klar med det. Och lite sådär, vad vill jag göra i mitt liv? Och vad vill jag syssla med? Så det kom rätt bra det här med maten. Det kom rätt bra timing i att jag inte riktigt visste vad jag ville göra. Och så bara blev det så. Sen hade jag aldrig trott att jag skulle göra det jag gör idag. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Men jag är väldigt tacksam för det. Vi har väldigt kul.
Jag märker det. Det märks på din... Jag lyssnade på din podd idag med till exempel med senaste avsnittet med Rani Miro. Och det märks. Du lyser ditt intresse, din genuinitet. Nu, mycket svåra ord den här det avsnittet. Och det här genuina intresset. Du liksom gör det inte till. Du är verkligen på riktigt intresserad. Och det lyser igenom. Och då blir det på riktigt. Men det här intresset för mat, var det någonting som du fick med dig hemifrån?
Ja, jag har nog inte förstått det under min uppväxt. Men jag har vuxit upp med både mamma och pappa som lagar rätt mycket mat. Min mormor lagar otroligt mycket mat. Och hennes mamma i sin tur var, jobbade som, alltså i skolmatsalen och sånt. Men det här var ju på 30-talet uppe i Kiruna, så att, eller i Cardis. Så att hon har ju liksom stått och rullat köttbullar för hand i skolmatsalen. Så det har alltid funnits liksom, när man är hos mormor och morfar på somrarna på koll och så går man upp tidigt och står och bakar med mormor medan mina kusiner och så låg och sov. Så att jag har alltid velat vara med och planera. Och mamma och pappa, de har aldrig kanske stått och slagit en bearnaisesås eller gjort fancy mat. Men i och med att vi bodde i Spanien länge så var det istället för att köpa någon pulversås så hade vi en god olivolja. Och att det behöver inte vara så komplicerat, men det är en god tomat istället för att det är alltså någonting annat. Så det har alltid funnits en sådär kärlek för råvaran och ganska enkel mat, men att man också tar tillvara på allt. Man lagar upp rester, men det behöver inte vara så avancerat med mått och recept, utan att man blandar det man har. Och så mamma är jätteduktig på att laga mat. Jag tror inte hon själv förstår hur duktig hon är på
att
laga mat.
Men hon är svensk.
Hon är svensk, men hon är helt, hon har någon, jag tror att hon är väl egentligen, henne jag lärt mig det mesta ifrån, för hon behöver inte anstränga sig, men hon förstår mat på ett häftigt sätt och smaker, och vi har alltid gillat samma saker och liksom samlats kring mat. Det har varit såhär, nu ska vi fira påsk, vad ska vi äta, vad ska vi göra då, vad ska vi laga för
intresset
något?
Intresset har funnits.
Ja, men exakt, det har alltid funnits ett driv i att liksom, vad ska vi äta? Det är liksom nästa fråga alltid. Eller, vad ska vi laga till middag? Ska vi göra det här till förrätt? Gud, jag såg att de har så fina sparrisar här. Eller kronärtskocka.
De liksom kommer snart. Sparrisarna kommer snart.
Vi fick faktiskt några jättefina
från nu i Peru posten, som brukar jättefint. De komma. Apropå Peru.
Sant. Nej, men det är just sådär grönsaker och kött och liksom mycket, inte så jättemycket pasta och köttbullar. Det är klart det blir det också när man har gått massa aktiviteter och massa småbarnsår. Men det har snarare varit liksom mycket zucchini och saker som har stekts ihop. Liksom. Pittipannor, fast absolut inte med bara potatis och kött, utan massa grönsaker.
Men jag har ju bott på Mallorca i 5 år. Och när du säger den här råvaror och enkelheten, och det har jag verkligen tagit med mig. För att där var det ju mycket fantastiska råvaror. Tomaterna smakade tomat. De var jätteröda. Likaså paprika, kött, fisk. Fantastiska olivoljor. Alltså,
citron.
Jag kan inte leva utan citron. Nej. Det är någonting som jag använder varje dag. Vi hade ett eget citronträd vid huset. Det är det någonting som jag brukar säga till mina vänner. Så, de bara, vi ska ni till Mallis. Jag bara, snälla, kan du inte bara ta med en citron i alla fall?
Det är verkligen samma.
Nej, men alltså, och den citronen, det var faktiskt en väninna till mig som var nere och hälsade på. Hon bara, men citronerna smakar annorlunda. Du kan nästan äta citronen som en apelsin. De är ju såklart sura och så, men det är något annat. Det är liksom
det är
bara så mycket sol, liksom, kärlek. På Mallorca växer det ju extremt mycket citroner. Men jag måste berätta om
apelsinerna på citronerna.
Ja, herregud. Jag måste berätta en sparris historia.
Ja.
Jag var ute och gick med hunden en morgon, tidig morgon på Mallorca. Och bara strosade runt lite så här bakom huset, och det var lite skog och så här ganska, det var i april. Och så kommer den här gulliga spanjoren som alltid, vi hälsade alltid på varandra. Äldre man, hade en lite skruttig hund, och han frågade allt om mina barn, och han var ganska dålig på engelska, så jag harvade mig fram på spanskan. Och så gick han med någon slags bukett i handen. Med liksom så här, inte så tunna som grästrån, lite tjockare. Men jag bara sa, vad är det där? Han bara, det är sparris. Han går och växer, gick och plockar vild sparris.
Nej.
Och de är ganska taniga. Vad ska jag jämföra med? Som sugrör. Gamla klassiska sug, ungefär så var de. Och så lite så här, de var inte så styva, de var ganska så här svajiga. Men så hade han en hel bukett som han skulle gå hem och göra en omelett. Men han insisterade på att jag skulle få den här buketten. Du vet, och jag bara så här, det var så himla starkt minne. Och då blir det ju också en storytelling kring den här sparrisen som är liksom handplockad av honom i skogen. Bara vilt, bara du vet liksom inga besprutning, bara liksom solsken och liksom kärlek som har liksom tankat sig det här. Det var så härligt. Och jag visste inte att det växte så där vilt bara.
Nej, inte jag heller. Gud vad häftigt.
Ja.
Gud vad härligt. Alltså det måste ju vara så otroligt gott också. När de
nej, men det var fantastiskt. Späda det var så liksom gott. Ja, oh, verkligen späda var de. Men du har sagt i någonstans, jag tror på din YouTube-kanal, och du får väl säkert frågan en miljard gånger, så här, vad är ditt bästa tips? Och då har du sagt citron och salt.
Ja. Alltså,
och du verkar liksom, ja men du verkar typ oavsett rätt, kött, fisk, grönsaker, allting, så säger du att, ja men berätta hur du gör.
Nej men jag, alltså det kommer faktiskt, det är inte jag som har sagt från början, men det har liksom blivit, det var någon gång för massa år sedan, jag var rätt ung, som Björn Fransén, som alla säkert känner till, men som hade något matlagningsprogram där han sa det, att när du är nöjd med någonting och klar med någonting. Nu bankar de här, jag hoppas inte det förstör ljudet.
Nej, jag hör ingenting.
Nej, men när man är klar med rätt och nöjd så kan du alltid, egentligen är det då syra och salt. Så det kan vara vinäger också, men jag gillar citron och citron smakar så mycket. Men kan alltid pressa i citron och salt och smaka igen så kommer det vara godare. Och jag tror det var lite det som var vinnande konceptet i Sveriges Mästerkock, men också i mitt liv. Som, alltså, man utvecklas rätt mycket och jag tror att många har ändå tagit efter och testat. Och jag vet, jag hade någon kompis som också skrev till mig efteråt. Bara, du, nu hade jag det här med citron och salt i min pannkakssmet. Men det blev jättegott. Jag tänkte, min pannkakssmet är inte mer att klara i.
Men du sa ju syra allt. Och, har exakt, det till allt. Ja.
Det funkar ju. Syra och sälta lyfter i smaker. Så det blir ju en annan upplevelse. Även om man är min sambo när han gör liksom sin korvstrågan ofta kommer ju alltid när han är klar och häller i liksom vinäger och salt eller om jag citron. Och allting blir liksom lite godare. Det blir en liten lyft till.
Det tar vi med oss. Det tar vi med oss.
Ja, jättebra knep om man vill liksom lyfta det lite till. För man har ofta saltat lite för lite och man kryddat. Och det är som alla kryddor. Alltså ta bara mer av allt. Det, jag är så trött på receptet så en matsked av något. Man tänker en matsked av något i en stor gryta. Kommer inte smaka någonting.
Ta
två. Det kan vara vad som helst. Och jag får frågan ändå för att småsäkert. Ja, nu står det en vitlöksklyfta här i ditt recept. Jag har en väldigt stor vitlöksklyfta. Ska jag ta halva då? Och så jag säger, ta fem vitlöksklyftor. Testa. Det kommer inte bli liksom kris. Det kommer smaka lite mer eller lite mindre vitlök, men det kommer inte bli fel för att man har testat lite.
Vad heter det? Jag tänker just nu har vi ska släppa det här med citroner, för det är ju verkligen någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Jag gör ju citronvatten varje morgon. Som jag tar en halv citron, men det roliga är att varje morgon, nu är det, vi bodde 5 år på Mallorca, nu har jag bott i Sverige 5 år. Varje morgon slår aldrig fel. Jag skär upp citronen. Först sköljer jag av den, torkar av den. Och det liksom har blivit någon sån här helig ritual. Liksom. Även om jag köpte den på Ica förut så kunde jag ju plocka dem själv.
Yeah.
Men varje gång, delar den på hälften och det slår aldrig fel. Jag blundar, tar upp citronen och så tar jag ett jättedjupt andetag. Och bara så här. Och så brukar jag trycka upp den där stronen i näsan på barnen också. Och de så här bara har köpt det där. De bara luktar varje gång. Jag bara, känner ni?
Alltså, men det är så att jag får gåshud.
Och så när man så kattas jag ju tillbaka. Det blir ju ett fint minne för mig. För där var det ju så. Nej men där var det ju precis som vi har äpplen så här. Åh gud, kom och plocka äpplen hos mig. Jag har så mycket, det ruttar. Eller jag kan tänka mig, jag vet i Skåne, Österlen, där det är mycket, jag har aldrig varit där, men där det är mycket äpplen, så här, folk ställer ut utanför sina hus, att ta. Så var det ju på Mallorca, det stod ju alltid en liten så här härlig korg med citron, där det bara så här, ta hur mycket du vill.
Vad härligt, citron är, det har jag alltid hemma, det är faktiskt svårt att leva utan.
Herregud, vi har snöat in oss på citroner. Ja. Men älskade kära lyssnare, snåla inte med citroner.
Nej, mycket citron.
Nu har vi kommit till den här frågan. Det är liksom lite tråkig fråga egentligen, men jag är ändå nyfiken. Jag kan tänka mig kanske att lyssnarna är det också. Den här kombon Att laga mat och resa massor, det låter ju som en absolut dröm. Så den tråkiga frågan kommer nu här. Hur får du det här att gå runt? För det här låter ju verkligen som ett drömliv. Alltså gå runt ekonomiskt. Det kostar att resa. Du har ändå din lägenhet kvar i Stockholm. Du handlar mycket mat. Alltså det är som så här, how do you do do?
Nej men jag, det har ju... Det är ju faktiskt lite fascinerande. När man var liksom yngre, ja, men när man var yngre så var det liksom, handlade hela livet om att spara pengar till att resa eller till att gå ut och käka. Det var liksom det livet kretsade kring. När andra liksom, jag har aldrig varit en sån som kanske gått ut jättemycket och spenderat massa pengar på att dricka alkohol eller göra någonting sånt. För det har aldrig varit värt. Men sen så startade jag mitt egna företag. Vad blir det nu? Ja, när Mästerkocken var, så 4 år sedan. Och i början var det ju lite liksom trevande och man måste hitta rätt i en ny värld. Och det var mitt under covid, vilket gjorde allting väldigt speciellt. Men idag så har jag ändå byggt upp ett företag som funkar, där jag klarar mig. Och där jag egentligen, ja men nu jag ska till Irland nästa vecka. Och då är ju det ett jobb. Det är ju, jag får ju betalt som lön för att åka dit. Och på samma sätt som... Att jag lagar massa mat och tar fram massa recept. Det är ofta i samarbete med att, ja, men en kund som vill ha ett recept. Och ofta så får man rätt mycket frihet i att de ändå litar på att så här, vi har ju valt att jobba med dig för att du är du. Och vi vill ha dina smaker eller din kunskap. Så då får man rätt mycket frihet i att göra precis som man vill. Och sen det jag tjänar och sparar, det ligger ju gärna på att resa i sin tur när jag väl reser privat.
Eller
att käka ute. Jag älskar. Alltså det är det bästa sättet att få inspiration i att äta på olika restauranger och smaker. Och mycket tar man med sig hem sen som gör att man utvecklas ännu mer. Då kan man göra andra jobb kanske och så får man betalt för det och så. Så att nu...
Och så bara växer
någonstans,
det.
Exakt, någonstans har man ändå blivit en egenföretagare också som driver ett företag. Vilket jag kanske inte alltid är jättebra på för jag gör allting själv. Bokföring och sånt. Men det går. Och det rullar på. Och jag
såklart
har en kärsambo som hjälper mig mycket med det är inte praktiska i ekonomi, för jag är ingen ekonom på det sättet. Rätt dålig på sådana saker. Men det känns rätt coolt ändå. Att man har skapat någonting som funkar. Ja. Och kunder som litar på en. Och alltid lika fascinerande när någon har tagit ett recept som jag har gjort, kanske på Instagram eller för någon kund. Och så skriver de att de har lagat det. För då tänker jag att de har läst receptet. De litar så mycket på mig att de går till affären. De köper råvaror, de tänker och planerar, de liksom litar på det jag säger ska bli gott, följer receptet och så blir de nöjda och glada. Alltså det är så coolt. Jag tror ingenting.
Vilken tillfredsställelse.
Ja men det är så häftigt att det liksom, det funkar och folk blir glada och tycker om det. Och det är ju liksom det fina som man kan föra, att någon har liksom lagat ens recept. Det är så knäppt, men det är jättekul och det jag på något sätt gör nu.
Men det är en enorm tillfredsställelse. Jag jobbar ju med träning och hälsa. Och jag kan ge någon så här, som jag tycker är superenkla råd. Bara så en liten förändring i livsstils, liksom tänket. Hur man ja, men generellt bara sover, äter, tänker. Och så får jag tillbaka så här, du har förändrat mitt liv. Det är ju lite samma sak. Och då blir man så här, men wow! Vad sa
Nej,
jag egentligen?
Det påverkar så mycket.
Ja, men det är så fantastiskt. Då har man ju verkligen liksom... För du jobbar ju också med din enorma passion, precis som jag. Och får dela med sig av det på olika sätt. Om det är podd, eller tidning, eller radio, eller böcker, eller föreläsningar. Så är det, om man kan beröra en enda människa, så är jag lycklig.
Gud ja, det är så häftigt.
I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av GoActives träningsresor. Framförallt på Mallorca, som tidigare även var mitt hem i många år. Hos GoActive finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs om till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca? Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas. Men du hade varit ute och rest länge, flera månader, du kom hem, vi pratade om det tidigare, du visste inte riktigt vad du skulle göra och bara kände att och den där annonsen kom upp, Mästerkocken, och 4 månader senare efter du hade varit i Madrid så ringde de upp dig. Minns du dagen?
Jag minns första gången de ringde upp, för det var också någon sådär, av någon anledning stod jag och lagade liksom hur mycket mat som helst och jag var nere i min... Pappa kom från Skåne, så jag var i vårt sommarhus i Skåne. Och det låg liksom, det är 2 hus. Så över gården är min farmors, eller farmor och farfars gamla hus. Och hon hade gått bort bara sommaren innan. Så då var jag liksom, höll på och hade saker i ugnen. Både i hennes hus och i vårt hus. Och jag såg fritera saker och jag hade gjort sallad. Jag lagade så mycket mat. Så ringer de mitt i och är så här, ja det är Jesper. Och så tänker jag, med det här, någon telefonkällare. Så här, från Sveriges mästerkock. Och så tänkte jag, du skojar. Och han bara, vad gör du? Jag bara, nej, jag lagar mat. Han bara, vad lagar du? Jag gör det här. Och han bara, vad är det som händer? Så det var en knäpp dag när han ringde. Men då tänkte jag också att, gud, vad var det här för någonting jag sagt till? Jag går och åker och testar liksom. Och sen så bara rullade det på. Konstigt nog.
Och hur var den resan liksom?
Intensiv.
Jag menar mer den inre resan, inte själva resan.
Nej, men det var märkligt. Jag tror jag aldrig förstått att jag tyckte det var kul att laga mat. Jag tänkte att alla lagar mat. Så det var väldigt kul att se att så här, men vänta, jag kanske kan det här. Jag kanske är bra på det här. Det visste jag inte. Och inte så mycket prestation. För andra som var med i Sveriges mästerkockar, i varje fall samtidigt som jag, var väldigt kända i sina familjer och sin umgängeskrets. Att det är du som lagar mat. Det var liksom deras identitet. Vilket gjorde att allting de lagade blev ju ganska personligt. Eller att, men hur ska det, om jag åker ut nu så säger det någonting om mitt egen värde. Liksom. Att jag är ju den som ska laga mat. Om jag misslyckas med det här så är jag dålig. Medan för mig var det så här, oj men gud, jag kanske är bra på det här. Det här var kul och jag testar. Och så blev jag mer imponerad av att, oj men jag har aldrig gjort en sån här sås, men det går. Mm. Det måste ju ligga någonting i det. Alltså så. Så att det var en väldigt spännande resa i att så där, någonstans hade jag distans i att det här är en kul grej. Men så betyder det ju såklart mer och mer och mer ju längre det gick. För man förstod att det var liksom, nu vill jag faktiskt göra det här, tänkte jag.
Det låter som att du gick in med intentionen helt... Helt utan förväntningar, bara med nyfikenhet och lust och passion.
Gud,
och då så
ja.
Bara körde. Och det var väl mycket det kanske som, förutom att du är jätteduktig på att laga mat.
Ja, men jag tror att det var bra, för det är ju också, det är inte bara mat i Sveriges mästerkock, det är också tidspress och...
Gud, ja, det verkar jättestressigt.
Ja, massa sådana saker. Det, någonstans bygger det väl också på... Alltså tävlingsnerven och tid och mycket i slump och man kanske vill ha kontroll eller att man lagar mycket mat som tar mycket lång tid, då kommer det också svårare. Så att det är ju hela den världen och det tror jag funkade rätt bra för mig där och då. Att jag hade noll krav på att det skulle vara på ett visst sätt utan det bara hände det som hände liksom.
Och vilket var den vinnande receptet?
Man skulle göra en 3-rätters, det var sista tävlingen, med tema äpple faktiskt. Så jag tog några äpple i alla rätter.
Inte citron, det var inte...
Nej, det var äpple, men då gjorde jag en strutsrätt.
Okej.
Jag har ätit en hel del struts och lagat en hel del struts och inte så mycket annat kött. Så det kände jag mig rätt trygg på. Och därför så valde jag att göra en strutskött med en sås med äpple i och ett kalvadosbakt äpple och allt möjligt sånt.
Mums! Och vad blev det efterrätt?
Det blev en äppelkaka, ganska klassisk, med min pappas vaniljglass som jag lärt mig från honom. Hemgjord och någon kolasås.
Oh my god!
Gud, det här är ju dröjt lite.
Alltså, eller blir jag så sugen på allt nu när du berättar.
Ja, nej, men det blev ändå väldigt gott. Och till förrätt var det någon pilgrimsmussla med lite mer gröna krispiga äpplen och en syrlig äppelsås och så. Majonnäs.
Underbart! Grattis igen! Nu var det 4 år sedan.
Ja, 5 år sedan snart vi spelade in. Så att det
är såklart. Men du nämnde Calvados. Jag har förstått att du är väldigt vinintresserad.
Mm.
Hur går sommeliertankarna?
Nej, men det är en sån grej jag alltid har velat göra. Jag har sökt in till sommelierutbildningen 2 eller 3 gånger, tror jag. Men alltid liksom känt att det inte är i läge. Så någon dag ska jag ta tag i det. Det är väl det jag stör mest. Jag tycker inte om när man säger att man ska göra någon gång, för då gör man väl det. Men jag vill också kunna ge det allt fokus, kunna lägga ner tid. Kanske, oftast så kan man göra en sån längre ettårsutbildning, och där man kanske lägger 3-4 månader och bor på en vingård. Gärna i det, eller i Spanien då. Så att man får liksom hands on och lär sig, så att det inte bara blir att man gör en webbkurs på ett halvår och sen är liksom klar. För jag vill göra det på riktigt. Typ. Jag vill verkligen kunna ge det min all tid och kärlek. Sen är jag dricker ju väldigt mycket vin och gett mycket vinprovningar och får prova mycket. Så att någonstans så får jag ändå det intresset uppfyllt. Liksom.
Mm, mm. För dig att bo på en vingård ett halvår eller ett år, det låter väl inte jättetråkigt?
Nej,
kan du inte bara erbjuda dig att du lagar all mat mot att du får kurs?
Jo, men alltså verkligen. För det hade varit antingen i Spanien eller i så här, Sydafrika har de ju också otroliga viner.
Mm.
Och gärna någonstans där det är lite mer så här ranch, där de har hästar, får det gärna vara.
Sydafrika.
Ja, exakt. Det är det jag tänker hade varit perfekt. Ja, Argentina, såklart. Det hade
just
varit
det. Just det.
Det var dit jag ville åka när covid slog till. Så att... Mm. Där hade det varit fantastiskt. För också otroliga viner, mycket fin natur och hästar och sånt. Kött, nu när jag äter kött.
Jag har inte rest i alla länder i världen. Men jag har varit i Sydafrika ett par gånger. Och jag har aldrig någonsin tidigare eller senare upplevt så god mat.
Nej, det är jag faktiskt vid Afrika. Ja, men det var som en käftsmäll i att säga, oj, jag har inte haft någon aning om...
Ah.
Vad det finns mat i Sydafrika. Oh, alltså. Wow, vilka smaker. Det är såna, allting smakar så mycket.
Ja, det är så gott. Ja, det är så
och det
gott.
Är så fruktansvärt gott. Men jag tycker också att Sydafrika är... Det finns liksom inga sydafrikanska restauranger i Sverige. Vad jag vet.
Kanske snart.
Ja, för jag tycker att det är så konstigt att man inte ens... Annars vet man ju kanske att men generellt sett i olika liksom länder vad man äter för typ av mat.
Mm.
Men jag hade ingen känsla för Sydafrika.
Nej.
Och det är ändå fascinerande att lära sig att så, oj men gud, är det här som är sydafrikansk mat? Och varför finns inte mer av det här?
Nej, fantastiskt. Jag kommer aldrig kunna äta tonfisk efter den resan. Nej, men alltså du vet, det är typ så här, men tonfisken kommer därifrån, typ du vet 100 meter från där man sitter, och den är fångades för en timme sedan. Ungefär så. Och den, men det var så gott, och så gott, och så gott.
Och så mycket men, annat vilt kött som man inte, alltså det finns ju så många andra djur som man bara inte ens har i Sverige.
Ja,
som är, det kanske som blir problematik.
Ja, precis. Det kanske är det som är problematiken om man inte öppnar en sydafrikansk restaurang här. För du vill ju liksom vara, varorna är fantastiska.
Verkligen. Men smakerna, lite.
Ja, men det kanske är något du får fundera på.
Exakt.
Tillsammans med alla dina andra reseupplevelser. Men nu reser ju du väldigt mycket, har vi förstått. Och hur får du ihop dina så här livsstilsrutiner som jag bara så här, utgår från att du har? Med mat och träning och sömn. Och så här. Har du något som du alltid gör? Eller några rutiner? Eller något som du alltid har med dig på resan? För du är så rutinerad, tänker jag nu.
Ja, nej, men jag har lyxen ändå. Jag brukar kalla det min superkraft. Men jag är jättebra på att sova. Jag kan sova när som helst, var som helst, hur som helst. Jag kan sova, jag blir aldrig liksom jättelägad. Jag går och lägger mig när man går och lägger sig, så vaknar på morgonen. Och jag kan ta en nap i princip var som helst. Jag sover hela flygresor. Och jag tror sömn är så pass viktigt. Mm. Att det gör allting så mycket lättare. För det verkar jättejobbigt om man har problem att sova. För då stör man ju hela liksom, alla liksom, hur hungrig du är också. Hur tycker du mat, om du orkar, träning, allt möjligt. Mm. Så att jag har lyxen att kunna sova. Och det gör att allting blir lättare. Sen tycker jag väldigt mycket om att träna. Och jag åker gärna ställen dit jag kan åka skidor eller vandra. Eller annars tar jag med mig nästan alltid ett par löpskor. Vart jag än reser så jag kan springa. Eller... styrke. Alltså jag tycker om att träna och röra min kropp, för jag känner att det är också en förutsättning för att orka äta massa mat. För att när vi var i New York förra året så ville jag äta så mycket som bara möjligt. Jag kan äta väldigt mycket mat. Och då så, min kära sambo som följer med på tredje lunchen den dagen, du orkar inte äta så mycket mat om du inte också går väldigt mycket eller tränar mycket. Så du är av med energi, för att då blir du bara liksom mår illa. Så att jag tror att de hör liksom ihop, att du ska må bra. Så behöver du röra på dig för att vara liksom hungrig när du äter. För det är ju en bra krydda det. Alltså det vet man ju själv om man har varit ute och vandrat. Så ingenting är så gott som när du har gjort någonting fysiskt ansträngande och sen får mat. Och det är ju helt otroligt.
Det är en kramma på vandringen.
Ja, Nej, men och bara liksom en ölkorv med pulvermos när du är ute och vandrar är ju liksom det godaste man kan tänka sig. Mm. Så att, jag tror att det är en förutsättning är att göra fysiskt ansträngande saker för att verkligen känna sådär, åh vad jag är sugen på att komma hem till middagen ikväll, eller åh vad gott. Att liksom vara slut och bara vara ute i naturen. Ja. Det gör ju också att du blir hungrig. Vara på en segelbåt och laga mat, eller ja, med vandring och kampa, eller nu på skidtur uppe på fjället och så tar man med sig och grillar. Det blir ju så gott.
Mm. Jag blir bara så här, när jag pratar med dig nu. Allt är bara Men okej, okay, du är superaktiv med både styrka, löpning, skidor. Du pratade i introt, så jag nämnde jag kite, att du ville bli bättre på kite. Har du gått någon kurs nu?
Ja, men det har jag. Jag har gått två kurser. Så det tycker jag är kul. Men jag vill göra ännu mer. Men det är jätteroligt.
Gud vad roligt. Och sen så körde du Vasaloppet nu. Vasaloppet 30, ja, för inte så länge, för i år va?
Exakt, nu körde jag Vasaloppet 30. Så jag har gjort hela en gång. 2022 var det, när jag gjorde klassiken. Och det gör jag bara en gång, tror jag. Det kommer jag faktiskt inte göra om.
Var det ingen kul?
Nej, men 9 mil är lite för långt, tycker jag. Det sliter så jäkla mycket. Men jag gör jättegärna, jag gillar att åka skidor. Så jag åker gärna så här Halvvasan eller Tjejvasan. Eller Nattvasan 30 gjorde jag förra året. Så att jag är liksom uppvuxen med Vasaloppet, så att jag kommer ju åka olika lopp varje år. Men jag, alla 9 mil tyckte jag var lite för slitsam. Halva är helt perfekt, 4,5, jättetrevlig tur. 9 mil blir bara att man sliter på kroppen, och sen beror ju allt på föret. Man kan göra bättre och sämre år, och det kan vara mer eller mindre regn eller bra snö. Eller liksom...
Det var väl skitdåliga snöförhållanden i år? Var det inte liksom katastrof?
Jo, i år var det faktiskt inte bra överhuvudtaget, men det kan ju vara bra. Så att jag... Nu har jag ändå gjort bevisat för mig själv på något sätt att jag kan göra det. Och då åker jag gärna skidor bara för att ha det kul i fortsättningen. För jag är jäkla envis när jag har bestämt mig för att ha jättemycket pannben. Så då tror jag att jag gör mer än vad min kropp egentligen klarar av.
Pannbenet tror jag att vi har förstått.
Ja, nej, men det är ju på gott och ont. För då kan man ju ändå pusha sig själv till mer än vad man borde.
Och då men kanske alla kanske inte... Förlåt, nu avbröt jag nu.
Nej, jag tror inte jag skulle säga något annat.
Nej, men jag tror att vi bara för att avsluta svensk klassiker. Alla kanske inte vet vilken fantastisk bedrift det är. Du alltså måste alltså inom ett år måste du köra Vasaloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan och maraton. Om man gör...
Lidingöloppet.
Eller Lidingöloppet. Kan man inte välja?
Det kanske du kan. Jag tror jag måste vara minst 3 mil i alla fall. Ja, det är något sånt.
Ja, och det stora Lidingöloppet är 3 mil och maraton är 4,2. Så att, och då har du gjort den klassiska svenska. Sen går ju den att göra i tjejvariant och bara halvera allting.
Ja, det gjorde jag 2018 gjorde jag det. När jag fyllde 25. Och det var då jag bestämde att innan jag fyllde 30 måste jag göra hela. Så då blev det så.
Men det är ju fantastiskt. Det är ju liksom, det är inte bara gjort i en handvändning. Det krävs och du ska ju hinna, om du inte gör allting inom ett år, då måste du börja om igen.
Ja, nej, men alltså rädslan för att bli sjuk. Inför ett lopp, då var det liksom, jag tryckte i mig alla möjliga sådana här placebo-mediciner, tror jag. Eller virusceptivsprayer, en kinagard, alltså saker. Jag tror på allt nu. Allt som kan få mig inte bli sjuk. Åt vitlök, jag var helt galen för att just inte bli sjuk. Men sen är det ju en livsstil också. Det blir ju att varje helg var man ute och cyklade. Varje helg så, liksom, jag tror jag cyklade 120 mil innan Vätternrundan. Och 120 mil, det är som upp och ner till Skåne från Stockholm. Det är jättemånga mil. Så det tar tid.
Många mil.
Det tar tid att samla på sig så många mil. Alltså, du kanske åker ut en lördag och då är du borta typ hela dagen och så cyklar 8 timmar. Så att det tar mycket tid, för att hela ens liv kretsar. Först är det skidåkning, det är bara skidåkning, allting. Och sen är det bara cykling. Hela ditt liv handlar om cykling. Så fort du träffar vänner på middag så är det så här, vad har du gjort? Jag har cyklat. Någon som undrar någonting om bibs eller vad man ska ha för väska eller cykelskor eller de här kula kläderna och hjälmarna på sig. Sen är det bara simning, den är fjolättast, och sen löpning. Så att ens liv blir väldigt mycket uppe i alla de här jäkla sporterna man håller på med, och särskilt när man inte är van vid alla om sporterna. Så jag hade aldrig cyklat på en racercykel innan. Liksom.
Shit, vad cool du är.
Så det är kul att lära sig något nytt också. För det tycker väl alla är skoj, tänker jag. Att man liksom
alla gör ju inte det, Sofia.
Nej, det kanske inte är så. Nej. Jag älskar att lära mig nya saker. Ja, nu sitter jag och försöker lära mig japanska för jag ska till Japan. Så nu sitter jag och går Duolingo-kurs varje dag.
Du är ju fantastisk. Du är ju så otrolig. Jag har ju lite samma, om man får kalla det för sjukdom, i positiv bemärkelse som du har. Så för mig är det här helt naturligt. Jag blir bara så inspirerad. Men andra kanske bara blir så här trötta och känner att kan jag ta det lite lugnt. Men jag fattar precis känslan.
Ja, men vad skämt.
Ja, jag tycker det är underbart. Jag säger bara kör. Jag har lärt mig uttrycket av barnen. KBK. Kör bara, kör.
Ja, KBK. Det säger jag ofta. KBK. Ja. Om någon frågar, ska jag göra det här eller inte? Gör det. Alltid KBK. Gör det. KBK. Jag har ju mitt, det måste jag ju berätta. Vi har ju ett citat som jag lever för.
Ja.
Och det var en kär kompis till mig som hade en väninna som var 85 typ, tror jag var, rätt gammal. Som hade sagt Lena från början. Och det var, sluta aldrig dyka. Och hon menade det lite som att så här, börja inte gå ner när du ska bada till exempel. Utan hoppa alltid. För att, och det har jag liksom tagit i allt. Sluta aldrig dyka. Börja aldrig bli bekväm. För så fort jag blir bekväm med en sak. Så fort jag börjar gå ner när jag ska bada. Så fort jag börjar liksom tumma på min bekvämlighet och vad som känns jobbigt, så kommer jag inte utvecklas. Så det är så fort jag är lite så här, det kan handla om jobbsammanhang också. Men du ska moderera samtalet. Och gud, kan jag göra det inför en massa hundratals personer? Sluta aldrig dyka. Sluta aldrig utmana dig själv. Börja inte fega. Och det handlar om allt. Och särskilt små saker. För börjar du tumma på de små sakerna så blir det mycket lättare att tumma på de stora sakerna. Så är det de här små grejerna som man tänker, det spelar väl ingen roll om jag gör det här nu eller inte, om jag struntar i att bada isvak eller inte. Jo, för när du badar isvak och gör det så kommer man få så hybris, man får en adrenalinkick, man känner att jag klarade någonting som kändes jobbigt. Det spelar ingen roll vad det är, men du gör någonting som känns obekvämt och bara det är så jäkla härlig kick. Så det är väl liksom den lilla adrenalinkicken man hela tiden söker.
Alltså att ge sig själv en adrenalinkick och göra någonting som man inte tror att man kan. Det händer ju kemiska saker i hjärnan där du bara får sånt rus. Du utvecklas enormt mycket. Och det behöver inte vara så stora saker. Man behöver inte hoppa bungee jump. Det kan vara till exempel som nu efter det här samtalet. Bara så, men ta citron över middagen ikväll. Det ska jag göra.
Nej, men det kan vara, då man lär sig något nytt och så bara, wow, det här var helt otroligt, det visste jag inte. Eller nu, jag har lärt mig att göra armhävningar på tå, trodde aldrig jag skulle klara att göra det i mitt liv. Och då känner jag så här, wow, det är en sån liten sak, men då har man blivit lite starkare.
Det är inte alla
starkare.
Som kan, inte alla tjejer som kan.
Och det har jag liksom verkligen haft som en sån här, jag har kanske kunnat göra en, men annars gör jag på kväna. Men mycket är bara i ens huvud, att jag vågar inte, jag tror inte jag klarar av det. Och sen så tränar man och övar och så förstår man att, men hur gick det? Då går det här också. Och så, det är ju som en sån här en boll som snurrar, att klarar jag en sak, då kommer jag ju klara det. Eller varje gång jag gör någonting svårt så är det så här, hallå, jag har cyklat i 16 timmar i sträck. Det här är ingenting. Alltså man har ju alltid någonting att jämföra med då, vilket gör att man orkar så mycket mer än vad man tror.
Asballt. Om du fick snabbt så här välja ut tre platser på jorden som har gett störst avtryck rent matmässigt, vilka skulle det vara?
Platser på jorden, det skulle jag säga Peru, absolut.
Ja.
Lima då, även om det var mycket ställen i Peru, men där var det så. Madrid, självklart. Sen vill jag ändå säga liksom Skåne på något sätt. Jag vill säga Tokyo också, för Tokyo var otroligt matmässigt. Men Skåne är just min, liksom, vi har en husig fiskeby där. Och just ta in så här färsk fisk, bara smörsteka med kapris. Just att det är sommarsäsong alltid när jag är där och man alltid har färska primörer och råvaror. Det är någonting med liksom hela den. Det är så nära, det är så nära landskapet. Här i Stockholm är det ju svårt att få tag på, om du inte har en kolonilott eller känner någon, är det ju svårt att åka till lokala bonden och få någonting. Men är du i Skåne är allting så nära på något sätt. Du kan åka vilket världsträck som helst så finns det någon bonde som har någonting att ge dig. Och de ställer ut liksom, oavsett om det är äpplen eller om det är sparris eller honung eller de gör egna av vad som helst, så är det liksom så närhet till maten. Man vill inte ha på massa saker. Du vill inte dränka dig i sås och saker. För det är så fruktansvärt gott att bara äta sån där
Salt, och det man peppar, inte citron och bara kärlek.
Och olivolja kanske. Lite smör. Mm. Det behövs inte mer än så.
Smör behöver man inte snåla med.
Nej, smör är... Alltså folk blir rädda när de lagar mat med. De minns hur mycket smör jag använder. Men smör är otroligt.
Jag använder nästan ett sånt där stort paket i veckan.
Alltså, gud ja.
Nej men alltså.
Och med det. Smör är... Smör och citron och salt, så kommer man långt. Svartpeppar, jag är också lite beroende av svartpeppar. Mm. Men det är ju en egen smak. Men det är fasigen så gott det är med svartpeppar.
Chiliflakes och rosmarin. Jag måste köpa mer större förpackningar av rosmarin. Jag köper en sån här för liten flaska i veckan. Så här kockens ekologiska rosmarin. Det var också med mig från Mallorca. Alltså, där växer ju rosmarin som ogräs överallt.
Det doftar överallt också.
Ja, det är så vackert. Herregud.
Snart man har det på balkongen. Det är bra. För då kan man ofta ha större krukor med färsk rosmarin.
Ja, ja, det brukar jag ha. Ja, men herregud, det här var så härligt samtal. Vi börjar ju som närma oss slutet här. Hur ser dina morgonrutiner ut?
Jag är ju väldigt mycket av en rutinmänniska på många sätt. Samtidigt som jag... maten kan jag alltid ändra. Jag går alltid upp. Jag dricker alltid kaffe, vilket kanske inte är det man ska göra det första man gör. Jag har försökt med citronvatten och så här golden milk och grejer och matcha hit och dit. Men jag vill ha en svart kopp bryggkaffe. Då är jag nöjdast. Dricker det, dricker vatten. Och sen så lagar jag alltid frukost. Frukost är... Jag går inte hemifrån utan att äta frukost. Det skulle aldrig komma på frågan. Och jag gör gärna omelett eller så gör jag en scrambled eggs.
Du får inte berätta. Det kommer en fråga till snart. Du får inte berätta vad du gör till frukosten.
Nej, men jag äter frukost. Och sen så tar jag ofta... Jag är en sån som så här, kollar på Nyhetsmorgon. Och bara myser. Jag vill gärna ha en... Jag vaknar hellre lite tidigare och har en lugn morgon än att kasta mig upp och gå. Mm. Jag vill gärna liksom ta det lugnt. Och sen så liksom duscha och göra sig i ordning och sånt. I lugn och ro. Och dricka kaffe nummer två då kanske.
Underbart. Är du så här så att du kör liksom 10 burpees innan duschen samtidigt som du har satt tomatsåsen som ska puttra i 10 timmar på spisen? Nej,
det är jag inte. Jag försöker göra så här rörlighetsövningar ibland. Och sånt. Så min mamma är yogalärare och fick mig att yoga nu en vecka när jag umgicks med henne. För att hon gillar att yoga mycket. Jag har inte hittat dit helt. Jag kan göra andningsövningar och sånt. Men jag borde nog göra mer sånt. Men annars så, det händer ofta att jag lagar mycket mat i och med till mitt jobb. Så ibland kan det vara 8:30 så kommer jag in till min sambo och säger: här, du, jag gratinerade ostron som jag har fotat precis. Vill du ha till frukost? Eller en massa lamb racks? Eller liksom mycket mat som lagas väldigt tidigt morgonen. Det är det verkligen. Och det är inte alls ovanligt att det är en hel middag uppdukad innan klockan 9. För att det är bra ljus till exempel.
Alltså det här är så roligt. Och det här är så roligt att säga det, för det här förstår ju inte folk om man nu pratar om yrket influencer eller vad man nu ska kalla det för. För dig och mig är det här bara våran passion. Ja. Jag med min träning. Det är ju inget konstigt att jag står och har en online-klass klockan 7 på morgonen. Och är så här tjo, tjim och check och har så massa studielampor helt upplyst. Och så ser man min dotter i bakgrunden så här, lite trött som går och brer en macka. Och de så här, barnen reagerar inte längre. Så här har ju varit när de föddes. Och det bara ligger yogamattor utrullade så här ifall att jag skulle känna att men nu vill jag bara lägga mig och slappna av med massagekudden. Jag tycker det är så roligt. Jag förstår att din man eller sambo kan bli väckt med gratinerad.
Ja. Det är mycket
mat. Inget konstigt.
Och ställa upp mycket ställningar för att kunna fota fint, för där blir det bättre ljus i det rummet.
Såklart.
Och bygga upp en liten... Ja. Kaos kan man skapa väldigt fort.
Mm. Man vill ju inte missa ljuset.
Nej. Det är viktigt med ljuset.
Ja.
Jag fattar så mycket lättare. Precis. Mitt jobb blir så lätt nu när solen kommer tillbaka.
Jag vet.
Annars så måste jag liksom sluta jobba klockan 2 och göra allting mellan liksom 9 och 2 som är fotovänligt.
Studiolampor. Köp studiolampor.
Ja, men det är någonting med ljuset.
Jag vet, det blir aldrig samma. Det är ju så många mörka månader om året, Sofia, så du måste ha studiolampor. Ja.
Jag får så här bygga upp allt, ett arkiv under tiden i sommar.
Om jag kommer ihåg ska du få en fantastisk, minst en zucchini av mig i sommar. Jag har nämligen en kolonilott. Tjena. Och det är lite som citroner och äpplen. Det blir väldigt mycket zucchini. De växer snabbt. Och de växer mycket. mycket och de blir stora och jag har zucchinis kvar som förra sommaren. För till slut var jag så här, vad ska jag göra av allting? Och då gjorde jag så att jag tärnade allting. Och la in i ziplockpåsar i frysen. Så nu tar jag ut liksom. Men det är ju aldrig riktigt samma sak som att ha de här riktigt färska. Men jag ska försöka komma ihåg det.
Gärna, det är så gott. Älskar zucchini.
Du ska få dina 5 ofullständiga meningar som du bara fyller i lite kort. Ja. Det är det här som driver mig att vilja kliva upp ur sängen varje måndag morgon.
Livet. Vad som ska hända.
Ja. Spännande.
Nyfikenhet.
Ja. Jättebra, jättebra svar. Så här har mitt liv förändrats efter Mästerkocken.
Allt. Mitt yrke. Vänskaper. Allt.
Fint. Topp 3 saker som står högst upp på min bucket list.
Ta paragliding-certifikat. Åka till Argentina. Och någonting till jag väldigt gärna. Liksom, vad svårt. Jag hade 2 spontana. Jag vill springa ett maraton någon gång. Ett helt maraton.
Var?
Jag vill helst springa i Medoc, Frankrike. Längs vingårdarna.
När man äter ostron och dricker champagne.
Ja.
Jag sprang inte maraton för att jag var sjukskriven då, men jag var på jag skulle sprungit, jag hade startnummer klart, men Genève-maraton. Och jag tänkte så här, jag har fortfarande inte sprungit en mara, men ska jag göra det någon gång så var det väldigt inspirerande. Det var väldigt platt och det sprang mellan fantastiska små berg, eller inte bergsbyar, små landsbygder, små byar, och alla tjoa och tjimma. Det var alltid någon liten orkester och barn som, det var, och det var så här flackt och vackert, man springer i maj. Det är ett hett tips.
Ja, nej, men det, jag var också anmäld till Valencia maraton förra året, men så pajade jag både mina ben och fick stressfrakturer och grejer, men Valencia ska också vara väldigt platt och jättevackert. Men det är något maraton blir det.
Något maraton. Ja, och jag vet det här för att jag fick åka hela rutten på jag var där som journalist. Jag åkte bak på en motorcykel.
Gud vad härligt.
Ja, det är bra skrivet. Ja. Nu kommer den. Så här ser min drömfrukost ut.
Oj, drömfrukost. Och då är det så mycket krav för det är så gott. Nej, men jag älskar ägg av alla dess slag. Så dröm, scrambled eller pocherade ägg. Och sen croissanger är det bästa jag vet. Färskpressad apelsinjuice, kaffe. Gärna spanska apelsiner.
Nu är vi där igen.
Kalla apelsiner, de får gärna ligga i kylen hela dagen. Och så kanske någon god hemgjord sylt eller marmelad till croissangen. Det är nog drömfrukost.
Underbart.
Ja, det är det.
När jag bodde på Mallorca så varje helg plockade vi... Alltså på 6 månader om året blir det ju då. Inte på sommarhalvåret. Men avokado, citroner, apelsiner och grapefrukt. Du vet såna här blåa, stora IKEA-kassar som man har tvätt i. 1-2 sådana varje helg.
Nej, men alltså grapefrukt också. Det är så gott. Mm. Och bara avokadomacka med massa chiliflakes och korianderfrön. Gud vad gott.
Åh, vad härligt. Okej, sista frågan. Så här skulle jag definiera ordet hälsa.
Välmående. Att liksom må bra. Ta hand om sig själv. Mm. Det är väl hälsa. Att i alla dess former, oavsett om det handlar om rörelse och mat och andning och inte stressa för mycket och inte prestation, utan bara välmående.
Mm. Jag tycker ditt liv som du har berättat nu under en timmes tid låter som definitionen av hälsa.
Det var bra. Ibland, det går i perioder.
Jo, men så är det ju med allt.
Men nu är det en bra läge. Nu har jag inte för mycket jobb och sånt, så då är det alldeles perfekt.
Mm. Underbart, Sofia. Nu ska jag bara runda av lite med mina tankar i dagens samtal. Det är dagens ämne.
Tack snäll.
Så häng kvar.
Yes.
Jag kan lätt konstatera att jag älskar mat. Det är något så basalt och härligt. Något som bör vara njutning varje tugga. Jag är långt ifrån din nivå, Sofia, men jag gillar ändå att freebasea en hel del. Det blir inget avancerat och det behöver det inte bli. Men jag tycker inte heller att jag är speciellt rädd i köket. Men nu har jag nog tyvärr hamnat lite i en bekvämlighetszon och det är dags att testa lite nytt. Jag har liksom fastnat mycket i ugnsrostad sötpotatis, rödbetor och vanlig potatis, dränkt såklart i chiliflakes och rosmarin. Mycket stekt svamp till det. Älskar svamp. Stekta ägg, stekt halloumi och lite olika varianter på det. Och ibland med lite kyckling och ibland blir det bara vegetariskt. Jag kan inte påstå att jag har fått med mig någon matlagning hemifrån. Min mamma gillade inte att laga mat, varken då eller nu. Och pappa hade bara två paradrätter. Det var ratatouille och goda omeletter som var fantastiska. Så det serverades mycket lövbiff med pommes frites, falukorv i ugn, köttfärssås och spaghetti, färdiggrillad kyckling och potatissallad och så vidare. Och det var väl inget fel i det, jag överlevde. Men jag har liksom inte riktigt fått med mig något kulinariskt arv, det kan jag inte påstå. Det var mer mormor som har varit den som har varit bra på att laga mat och även bakat. Jag har testat mig fram och dessutom jobbat mycket på restaurang när jag var yngre och därmed också haft lyxen att få testa massa olika rätter. Min äldsta dotter däremot, hon är helt fantastisk i köket. Hon bara gör och det blir magiskt, både matlagning och bakning. Jag fattar helt din grej med att kombinera journalistiken med ditt intresse precis som du gör. Det är ju precis det som jag har gjort i alla år också. Journalistiken med träningen och hälsa, denna underbara kombo. Och jag är ju fortfarande galet nyfiken och jag älskar mötet med människor. Och precis som du, det ska bli spännande att se vart livet tar mig. Alltså jag måste sluta med alla de här ljuden har jag som jag lägger till.
Men ja, man lägger till så mycket på sig. Men det är roligt också. Ibland brukar jag få höra så här, har du en egen musikal, Sofia? Det är så här, ja, uppenbarligen så är det musik hela tiden.
Du, ett så fint samtal. Var hittar vi dig nu? För nu vill vi ju följa dig, vi vill lyssna på din podd, vi vill följa dig på Instagram.
Man hittar mig på, ja, det, förvirrande nog är det Sofia N. Henriksson, som är Nora. Så Sofian Henriksson. Eller Sofia i bestämd form, kan man säga så. Sofian Henriksson, både på YouTube och på Insta och på TikTok, om man nu hittar dit. Så att varstans så är det Sofian Henriksson.
Och podden heter?
Podden heter Always Hungry och kommer förhoppningsvis med en ny säsong nu i höst.
Mm, den är jättefin. Love it.
Ja, vad roligt.
Underbart.
Ja, men det är kul.
In och följ Sofian Henriksson på Instagram och med samma namn på YouTube. Sofia, nej, där är det Sofia Henriksson bara. Massa härlig inspiration. In och följ podden Always Hungry och låt dig inspireras av alla härliga gäster och all god mat. In och följ mig på Shapers in för att spana in vad som händer i mitt liv. Glöm nu inte och följ mina fina partners. Go underscore Active underscore travel eller bara goactivetravel.se för alla aktiva resor som ger garanterad träningsverk och härliga upplevelser. Men även hormonology.se, företaget som jobbar med kvinnohälsa i både form av utbildning och produkter. Tusen tack alla fina lyssnare. Lämna gärna en kommentar efter intervjun om du lyssnar på Spotify. Där kan du även se vår intervju i filmformat och glöm inte att prenumerera på podden. Tills vi ses nästa gång, snåla inte med citronen och saltet och sluta aldrig dyka. Kör, bara kör. Puss och kram. Tusen tack, Sofia. Hej då!
Tack, hej då!